Välkommen till podcasten Tala ur skägget, semi-intellektuell, oprofessionell och din tröskel i åsiktskorridoren. Välkommen till kvällens, eller välkommen till dagens avsnitt. När det kommer till det här valet så har ju media rapporterat ganska länge att det varit över. Jag menar, media basunerade ut att Biden vann för snart en månad sedan. Men ibland så dyker det upp lite saker här och där som säger att det kanske inte är så enkelt som att det är helt avgjort än. Jag må erkänna att jag själv har nog fallit i fällan lite, att jag har liksom börjat zona ut det amerikanska valet. Men du påstår att det inte riktigt är så klinkandes klart avgjort än.
Nej, det är inte helt avgjort än. Trump har fortfarande en chans att vinna. Men det beror lite på hur den högsta domstolen i USA ställer sig till honom. För om vi tittar på fakta så har han faktiskt ett eller inte på fakta, men vad ska man kalla det? På merits brukar man ju säga. På law and merits så har han en god chans att om rättegångarna som kommer att startas snart, som inte är startade än, går framåt och följer skriven lag och konstitutionell lag, så finns det en ganska god chans att antalet stater som kommer kunna certifiera sina röster inte kommer vara nog för att ge Biden 270 röster. Och då går det till en vote-off i representanthuset.
Du som är insatt i det här kan ju förklara, för att det verkar ju som att det rapporteras som att liksom Biden och han, Trump och hans gäng har liksom lämnat in 2000 olika stämningar, och de flesta har bara blivit liksom avslagna, avslag efter avslag. Vilka av de här är det som är liksom den stora grejen som hela saken hänger på? För det har ju varit en massa där det visar sig att liksom det här har de inte haft någon grund för överhuvudtaget.
Grejen är så här att det som allting det skrivs som att det är Trump-kampanjen som håller på och driver alla de här stämningarna. Men det stämmer inte. Trump-kampanjen har bara stämt 3 gånger, tror jag. Och alla de 3 gångerna har det blivit avslag i form av en motion for dismissal. Det vill säga, i tidningarna så står det att hans grundlösa eller bevislösa anklagelser har blivit nedslagna. Och det är en lögn. För en motion for dismissal är innan du har ens en chans att presentera bevis. Och de har blivit nedslagna på det som kallas för lack of standing. Det vill säga att de, eftersom Trump-kampanjen själv inte röstade i sagda stater, så har inte de standing. De hade inte suffered any harm, så de kunde inte göra den stämningen. Så det här var, det var legal jargon som de tog dem på. Och helt korrekt dock, för att i USA, för att du ska kunna lämna in en stämning, så måste du kunna bevisa standing. Det vill säga, du måste hävda att någon form av irreparable harm har blivit given åt dig då.
Typ att om någon knycker din bil så kan du stämma dem, men om någon knycker grannens bil så kan du inte stämma den personen.
Exakt, för du har inte blivit det. Så i det här fallet så har de sagt nej. Och grejen är så här att det som har hänt är ju att de har inte kunnat få presentera några bevisen. I Arizona däremot så har en annan organisation stämt, och många av de här stämningarna är privatpersoner eller andra organisationer som är på högersidan i valet men inte kopplade direkt till Trump. För Trump har Rudy Giuliani, det är hans advokat, och han är inte valadvokat, vilket är dumt, och han är också en egotistisk snubbe, så han vill sköta showen och vara stjärnan. Men han är inte den bästa på att navigera komplicerad lag.
Nej, det verkar inte riktigt som det. Eller kanske inte bäst på presskonferens och sånt heller. Med tanke på att hans hår höll på att smälta under senaste presskonferensen.
Ja, jag vet. Men du måste betänka att grejen är så här. Det är en ganska lång och komplicerad historia, hela grejen här. Hur det här har kommit till att vara. Men grejen är så här, att de ställen där de har stämt på och kunnat gå vidare i alla fall, jag tror det är Arizona som var nu senast, där de tog ut en, där domaren sa, om ni kan bevisa att ni har standing här, så kan vi gå vidare. Och det de ville visa då var att de ville ta ett antal ballots, alltså röster, och så ville de kolla hur många fel de kunde hitta på de rösterna. Jag tror de valde 200 röster. Och de hittade 2 två stycken som hade sagt att de röstade för Trump men som inte var registrerade för Trump. Det är 1%, vilket är en signifikant mängd. Så nu så ska de utöka the audit på det hela för att se om det här då stämmer på ett större exempel och så vidare. Och så vidare. Så den går framåt i alla fall. Och om en stat börjar med det så kommer säkerligen andra stater börja med det också. Det andra är att de har tagit in statistiska experter på det här. Och bara för att säga att det här är, för att sätta det här i, vad ska man säga, proportion. För det första nu, så normalt sett om en sittande president sitter och förbättrar sitt resultat med 10 miljoner röster så brukar det betyda en jordskredsseger. Ja. I det här fallet så förlorade han. Det är första gången i röstningshistoria och statistisk historia detta händer. För det andra är att Joe Biden lyckades få ihop så mycket att han fick 11 miljoner fler röster än Obama. Utan att driva någon som helst kampanjande han satt i sin källare. Det är också konstigt, eller hur?
Ja, om det inte hatet mot Trump och media har lyckats trumma upp ett sånt anti-Trump...
Absolut, det är det som är... Men jag menar 11 miljoner mer än Barack Obama.
Det är jättemånga.
Det som är värt att säga är att Trump fick mest röster i black och latin communities sen Reagan, tror jag. Han har gått otroligt framåt i det här, så att färre svarta röstade på Joe Biden än på Obama.
Det är klart, Biden är mer vit än mellanmjölk.
Ja, precis. Han är etablissemanget. Men så, och inte bara det, utan dessutom i key swing states så har det också kommit in vote dumps, som det heter, när det kommer ungefär 200 000 röster som de då har räknat, säger de. Och av de här 200 000 rösterna så var det 97% Biden och 3% Trump. Och det är också en statistisk anomali, eftersom generellt sett så är det att varje, för de hävdar att det var poströster de hade räknat då. 200 000 poströster hade räknats. 97% av de poströsterna var för Biden och 3% för Trump. Det verkar konstigt. Det som är mer troligt är att för varje Trump får så får Biden 2. För det är där de har sett på i hela.
Så 66-33.
Ja, exakt. Men i det här fallet, i key swing state, så kom det sådana här dumps med 98-2. Och det verkar också konstigt. Och den tredje stora saken som de håller på och driver för, det är att de stämmer för att få kontrollera signaturerna på rösterna.
Mm-hmm.
För i USA, för att få kunna bevisa harm då, att någon har begått ett problem i en amerikansk val, så är det så att för varje falsk röst som läggs så är din röst värd mindre. Vilket betyder att du automatiskt, bara om du har röstat, kan visa att du har, att någon har, att du har, dina rättigheter har inte följts eller skyddats liksom. Och därför så kan alla som har röstat i en stat vara, ha standing för att göra de här stämningarna. Det är därför väldigt många personer gör det. Så det är därför det var den här stormen av stämningar som har kommit och många som har blivit borttagna då.
Okej, okay. Så det är en massa saker som faktiskt verkar misstänkliga eller suspekta då, som är på väg någonstans upp i rättssystemet.
Jag följer, som jag har sagt tidigare, jag följer en Robert Barnes. Han är väldigt pro-Trump, så vi ska ta det han säger med en liten grain of salt. Men han påvisar alla de här statistiska anomalierna och det ser väldigt konstigt ut. Nu är det ju fullt möjligt att alla hatar Trump så pass mycket att de helt enkelt ut och röstade emot honom. Det kan ju vara så enkelt. Men han fick nästan 10 miljoner fler röster än förra gången. Så det, han har ju genererat otroligt mycket. Han har varit ute och kampanjat. Folk har verkligen gått ut för hans skull. Folk gick och röstade för honom. Och de andra liksom... Och den här vote ballots, eller alltså the mail-in ballots som det heter då. De har fortfarande inte kontrollerat på något ställe att signaturerna stämmer på dem.
Nej, just det. Var det inte å andra sidan väldigt, väldigt högt valdeltagande?
Ja, det här är också ett... Det är inte jätte, ja, det var ju högre valdeltagande eftersom båda två fick mer röster än tidigare. Nästan 20 miljoner fler röstade i, så här, i det här fallet då. Det är ju absolut en grej. Det betyder att folk är mer engagerade. Men inte bara det, utan det är också det att när du röstar via post så är det ju normalt sett, det här är en fjärde statistiska grejen, normalt sett så kasserar de ungefär 20% av poströsterna för att de inte gäller helt enkelt.
Nej, just det.
För att folk har signerat fel och folk har gjort olika grejer så här.
Ja, precis. Stämplat konstigt och så vidare. Så vidare. Kryssat av två kandidater bara för att kryssa av en och så vidare.
Exakt. Så normalt sett så kasserar de ungefär 20% av poströsterna. Och i det här valet, i vissa counties då, där Biden vann, så har de kasserat 0% och sådana grejer.
Oj.
Och det är också väldigt, väldigt konstigt. Och det som jag... Nästa steg i det här då, det är att jag vill prata populism.
Mm, det är alltid kul.
Ja, för att det knyter ihop till det här väldigt mycket. För att Trump är ju en populist. Han säger ju att han är för folket liksom. Och han försöker drain the swamp och allt det här. Och jag har inte förstått tidigare hur otroligt mycket det amerikanska etablissemanget har arbetat emot honom. Jag har verkligen inte förstått det. Men det hela börjar med att när han tillträdde så sitter Chuck Schumer på, vad heter den, Rachel Maddow tror jag det, och säger det att ja, Donald Trump har gjort det dummaste man kan göra. Han har kritiserat intelligence community. Det ska man aldrig göra.
Mm-hmm.
Och säger han, detta klipp finns också på YouTube att hitta, och det säger han. Och sen direkt efter det så har du Roger Stone, Michael Flynn och alla de här andra herrarna som plötsligt magiskt blir satta under criminal investigation från ingenstans.
Ja, ja. Alltså, Trump började ju med att gå fram med en häcksax, inte bara i Washington men Pentagon, FBI, CIA, NSA och så vidare. Och det här är ju folk som har suttit där länge, som sitter på alldeles för mycket information för vad en person egentligen ska sitta på. Och har suttit där av en anledning, för att ingen vill röra dem, ingen vill flytta på dem, för att det är liksom politiskt självmord. Och Trump, så jag har sagt det tidigare, Trump är inte en politiker alls.
Nej.
Han är en used car salesman. Han kom in, halkade in här på ett bananskal. Han är liksom inget politiskt förflutet, så han både, ja, kan inte nu, lika mycket som etablerade politiker, och bryr sig inte lika mycket, på gott och ont.
Nej.
Bra är att han har gjort en massa saker som andra politiker har dratt sig för, till exempel att han flyttade USAs ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem. Det är någonting som har legat på presidentens bord nu de senaste 15 åren, men alla presidenter har sedan Bush, Clinton-tiden någonting knuffat det framför sig 4 år i taget. Och det första Trump gjorde var bara signera. Gott och ont.
Ja, det är han så, det är det här jag menar. Om du tittar på Obama, han blev ju vald i kanske det mest progressiva distriktet i USA. Och det intressanta med Obama är att anledningen till att han vann sitt första senatorsrace var för att hans advokater stämde och krävde att de kollade signaturerna på rösterna. Och fick ett stort antal röster strukna på grund av det. Och därför vann han sitt första race. Det här är ju en vedertagen grej som Trump håller på med. Att de ska försöka få dem att göra. Men ingen vågar göra det längre nu.
Nej, just det. Var det inte något liknande Clinton-kampanjen försökte göra också?
Ja, så har du Bush versus Gore. Och det finns massa ställen det så här. Men det jag skulle komma fram till Obama är att han blev ju vald på en otroligt progressiv plattform. Han skulle stänga Gitmo, han skulle göra allt det här. Och det som hände var att han blev ju satt i ovala rummet. Och så kom det in någon ond man som inte har ett namn och sa: lyssna nu här, du ska göra så här. Och om du inte gör så här så kommer vi att, när det går åt helvete, vilket det kommer göra, så kommer vi att säga att vi sa åt dig att göra tvärtom och därför så dog det amerikanska intressen liksom. Jag tror att om du tittar på vad han egentligen ville göra, för han ville göra det en riktig health reform för dem, alltså en sjukvårdsreform, ja. där det liksom skulle vara en riktig. Och det som blev istället Obamacare är ju Mitt Romneys förslag från 1992 eller något sånt där. Det är egentligen bara mer pengar till försäkringsbolagen. Visst, det hjälper några, men inte på den samma stora, breda massa som Obama ville nå.
Nej, han ville ju ha universal healthcare alla Skandinavien. Och det fick han ju inte till i närheten av.
Nej, och han ville stänga Guantanamo Bay. Det skedde inte heller. Det är CIA som driver det. Han ville stoppa illegal telefonavlyssning i USA. Istället så kom Edward Snowden och gjorde det. Så om du tittar på vad Obama kampanjade på och faktiskt ville och vad han gjorde, så var han den som spelade etablissemangets spel väldigt, väldigt effektivt och blev då rosad av både pressen och alla andra. Men Trump har gjort tvärtom. Han har gått in och ändrat på grejer och rört status quo. Och därför så har han har blivit slaktad i pressen. Och jag skämtar inte när jag säger det här. Om folk är intresserade av att faktiskt se hur dirty det är, så finns det en herre som heter Carter Page. Han har precis stämt nu för att få pengar tillbaka. Carter Page var utrikessekretär av någonting. Jag vet inte, han var med i Trump-delegationen i början i alla fall. Han var en gammal, han jobbade för CIA innan. Och han blev undersökt som att han var colluding with Russia. Genom att FBI förfalskade och sa att han inte någonsin hade varit en CIA-källa. Och de ljög helt enkelt. Och i Amerika så har de någonting som heter FISA. Och som är the federal någonting om internal, act, internal spying act eller någonting sånt. Och det betyder att om någon ska kunna spionera på en amerikansk medborgare på amerikansk mark, så måste man gå till en speciell domstol som är hemlig. Du får inte veta om någon försöker det här på dig. I den domstolen sitter en domare. Han tittar på allting och så skriver han under på det. Och den har otroligt hög standard för att den ska bli påskriven. Därför falskar den om då fyra gånger. Sista gången så var det till och med en advokat som jobbar för FBI som såg det här, att de första tre var fel. Så han gick in aktivt och ändrade i ett mejl. När CIA frågade så här, ja, men om vi ska skriva på det här, är ni säker på att det liksom... Eller domaren frågade så här, om vi ska skriva på det här, är ni säker på att han liksom inte har någon, några goda referenser eller någonting? Då hade han då mejlat CIA och frågat om han var en källa. Och sen så ändrade han det och skickade vidare till domaren. Så det finns då ett pappersspår på det här. Plus att... den dåvarande director of FBI erkände allt det här under ett kongressförhör. Så det finns, sök på Carter Page och så kommer ni se vad som händer.
Och vad har det här med Trump att göra?
Jo, alla hans medhjälpare, både Carter Page och om ni följer dessutom Michael Flynn-fallet närmare, har alltså blivit hårt åtskruvade av the intelligence community för helt fabricerade saker. Det intressanta med Carter Page är, och det är att i de papperna så visar det sig att Hillary Clinton säger åt FBI, eller de alleger i alla fall att hon gör det, att starta the Russian colluding-grejen för Trump. Så inte bara alla hans, Roger Stone som han har pardonat, Michael Flynn har han givit pardon nu också, för han blev helt överkörd i rättssystemet. Gå och titta på det här. Sök på Viva Frey och Michael Flynn. Han har en 9 eller 10 video lång lista med som går igenom det här fallet och hur illa han har blivit behandlad, Michael Flynn. Och Michael Flynn är en fyrstjärnig general som har jobbat med säkerhetstjänsten i 20 år. Och han blir ditsatt av, liksom, av etablissemanget på det här sättet. Det förklarar lite om vilken makt de här människorna har, och att när man försöker utmana den här makten som Trump då har gjort som en populist, så blir han ju ditsatt illa.
Ja, det är, för mig som är liksom konspirationsteoretiker galore, så är, och har tittat alldeles mycket på serier som Homeland, så är det här inte särskilt överraskande överhuvudtaget, och för den delen House of Cards. Det här, det låter ju, och det inte bara låter, det känns som jag har läst saker om det här, att det är liksom, om vi går tillbaka i tiden också, så har vi sett bland andra presidenter och så vidare, att om man inte har typ FBI, CIA, NSA på sin sida, så går det dåligt för en. Och har man dem på sin sida, så kan man komma undan med att starta i stort sett vilket krig som helst.
Det intressanta är det här att det är ju inte bara dem, utan det är ju också den generella median. Alltså Glenn Greenwald, det är en riktig tomte. Men en sak kan man ju säga om Glenn Greenwald, det är att han är ju kanske den journalist med mest integritet jag vet. Han till och med slutade på The Independent på grund av att de valde aktivt att inte köra Hunter Biden-story när de hade hittat hans laptop med hur Joe Biden hade tagit pengar för att hjälpa Burisma.
Ja, just det. Men det, och det är ju nästan vedertaget till på sig över det här laget att media har ju bestämde ju för länge sedan, för flera år sedan, vem som skulle, att det var inte Trump som skulle vinna det här. De har ju kört en smearkampanj i 4 år, inte bara amerikansk media med ledd av CNN, utan världsmedia, alltså BBC och både tidningar som Dagbladet i Norge, SVT i Sverige och så vidare har ju liksom aktivt smerat Trump och aktivt boostat demokraterna de senaste 4 åren.
Ja, absolut. Och kommer du ihåg att vi pratade en gång varför vi kände oss tvingade att försvara Trump? Och jag kan ärligt svara på nu varför jag gör det. Jag tror jag har funnit svaret. För det är den här rättspatos-idén om att någon form av rättvisa ska existera och att man ska få en fair shake oavsett hur dum man än är liksom.
Du menar att det saknas rättssäkerhet just nu?
Ja, helt. För att det är en stor propagandamaskin. Och hela mitt varande är ju liksom, blir upprörd över hur illa det är faktiskt. Jag trodde inte att det var så här illa. Men ju mer jag har forskat, och som sagt var längre ner i kaninhålet. Men alltså, det är verkligen, det är vedertagna källor och det finns på papper. Men ingen rapporterar om det. Ingen driver de här storiesna. Ingen gör någonting liksom.
Alltså jag är inte särskilt överraskad med tanke på hur mycket som har läckt. Ta Hunter Biden-storyn eller alla Wikileaks och så vidare. Det känns som att det är nästan en, liksom, det är som Area 51, the world's worst kept secret på något sätt.
Ja.
Men det är som kejsarens nya kläder, att man låtsas som att det liksom, som att kejsaren inte är naken. Jag jämför det med Sverige där media fortfarande väger kritisera Anders Tegnell och Stefan Löfven trots att dödssiffrorna i Sverige för corona bara skjuter i höjden. Så fortfarande så låtsas liksom framförallt SVT som att det regnar, som att det här inte är ett problem. Det spelar liksom ingen roll hur, om man går tillbaka ett par månader och säger att ja, men han säger emot sig själv fullständigt. Alltså alla siffror pekar på att han har fel. Alla i hela världen säger att han har fel. Det spelar liksom ingen roll för de här människorna. Och det är samma i USA. Det, liksom, det spelar ingen roll, utan det här är den linje man har bestämt sig för. Och det är liksom både, det är både den tredje och den fjärde statsmakten som samarbetar här. Och blir man inte hängd i rättssystemet, alltså faktiskt dömd av en domstol, så blir man dömd i media.
Ja.
Det är nästan lika illa om inte värre på många sätt.
Och det som för mig är viktigt, det är att vi nu faktiskt sitter här och pratar om det här. Och någon kanske lyssnar i alla fall. En eller två. Och på något sätt talar om det här. För det är lite som, hur gayrörelsen blev accepterad. Det var inte i gayrörelsen, alltså, den blev ju inte accepterad i grunden för att de gick ut i media och bestämde att det skulle vara okej att vara gay. Utan det var ju bara att folk kom ut och sa, jag är homosexuell men jag är en helt okej människa. Och så fort du sätter ett ansikte på någonting så är det väldigt, väldigt svårt att hata det och så vidare. Och idén är ju att ju fler det är som pratar om det här, ju även vid fikabordet liksom, på jobbet, desto mer kommer det sprida sig liksom.
Ja, och att jag går tillbaka till det här med kejsarens nya kläder. Att när någon har börjat peka på problemet så är det fler och fler som kommer se problemet. Förhoppningsvis. Och det skulle ju behövas en ordentlig granskning av framförallt media, både i USA och i Sverige. Och det skulle behövas en ordentlig granskning av hur systemet faktiskt fungerar. För jag menar, skandal och korruption är ju vardagsmat för politiker. För det är det de sysslar med.
Intressant att du säger det, för att James O'Keefe, som sysslar med någonting som heter Projekt Veritas, har spelat in CNN:s editorial meetings under de senaste 3 månaderna.
Oj, oj.
Och han breakade just i morse att han gick in på deras möte och sa, hej hej, nu har jag spelat in i ett par månader och kommer att ge ut det här alldeles strax.
Oj, oj.
Starkt jobbat, grabbar.
Ja. Det ska bli väldigt spännande att se. När släpps det då?
Jag vet inte. Han skulle börja släppa tidbits nu. Så han sa att det skulle vara ungefär lite som en adventskalender för det här.
Och det
intressanta är att det första CNN gör är att de säger att det här är, och ni har spelat in oss, vi ska gå direkt till rätten om det här. Så journalister stämmer andra journalister för att de gör grävande journalistik. Förstår du den fantastiska ironin?
Det är klart de gör det, givetvis. Givetvis, det är liksom, man antingen stämmer varandra för det eller för någon slags upphovsrättsbrott. För det är liksom de två sakerna som man använder för att tysta, för att media tysta andra mediekanaler.
Ja.
Det här har ju, i Sverige så har ju media gjort det här mot det som kallas för alternativ media länge.
Ja, ja, alltså det är det som är, James O'Keefe är lite som, vad heter han, den galningen som sitter i bilen och skriker hela tiden. Den svenska killen.
Den svenska killen som sitter i bilen och skriker hela tiden.
Ja, han som hade på sig skyddsväst och vad det nu var, allting. Han som har blivit hånad så mycket.
Joakim Lamotte.
Ja, som faktiskt försöker undersöka grejer i alla fall. Alltså, jag vet inte, jag har inte följt honom särskilt nära, men jag menar, jag tycker det är bra att någon i alla fall försöker, som de kallar honom, vad var det, sms-journalist eller vad det
Swish-hora.
Är? Swish-hora. Ja, Swish-hora var det. Men det är samma sak med, vad heter det, Projekt Veritas. Det är ju en egen organisation som var för att de blev irriterade över att det var bias. Det intressanta med dem däremot är att de har mycket pengar och väldigt duktiga advokater. De har fortfarande inte blivit ordentligt stämda. De har gjort en settlement, tror jag, och betalat ut pengar, men den var settled. De har ingen har lyckats stämma dem effektivt i alla fall. Och de har över 300 retractions från olika tidningar som har påstått att de har gått med falskhet. Där de stämmer för att få en retraction. Och så de har verkligen sina hästar hemma och kör allt från liksom det. Så de... Och det skulle behövas en sån här på vänsterkanten också, skulle jag vilja säga.
Ja, just det. Den, man kan ju säga att deras Wikipedia-sida är ju inte skriven av en Trump-supporter i alla fall. Den Project Veritas is an American far-right activist group founded by James O'Keefe. The group uses undercover techniques to reveal supposed liberal bias and corruption and is known for producing deceptively edited videos about media organizations, left-leaning groups and debunked conspiracy theories.
Och det som är intressant är att varje tidning som har skrivit det där, att det är deceptively edited, har varit tvungen att dra tillbaka det. För ingen har kunnat styrka det. Men däremot på Wikipedia får det stå. Och det här är också en grej. Jag började följa, jag läste mycket på Wikipedia. Jag läste mycket på Rationalpedia. Men Rationalpedia går inte att läsa längre. Det är efter Atheism Plus-movementen började, så är det ju en sån fruktansvärd trash där alltså. Och Wikipedia är, vissa ämnen är helt, det går inte att läsa om vissa ämnen där, för de är sån fruktansvärd bias.
Ja, det man skulle kunna tro att folk, särskilt folk som håller till på Wikipedia, borde tycka om, liksom, oavsett vilken sida man är på. När man breakar, alltså jag sker till exempel fullständigt i både Edward Snowden och Julian Assange, vad de hade för politisk åskådning. För det tyckte inte jag var så intressant. Jag tyckte mer intressant är vad är det för information de har läckt.
Ja.
Och det borde man ju tycka om det här också, men absolut inte, tydligen.
Vad var det? Men det här är också nästa. Assange, när han hjälpte, när han gick emot Clinton och Clinton Foundation, vad hände då direkt?
Ja, våldtäkt.
Ja, pang, boom, Sverige. Han blev insydd och sen dess har han varit borta liksom. De knäckte honom. Han är kanske den mest, han har gjort mest för människor runt världens frihet av alla, och nu sitter han där anklagad för det här. Förhoppningsvis så kommer Trump benåda honom och Snowden, vilket jag tror det lutar åt. Det kommer att bli den 29 december så kommer en stämpel på benådande på de två. Jag hoppas det i alla fall.
Säkert. Alltså jag tycker att oavsett vad man tycker om Trump så borde ju alla personer som är för yttrande och åsiktsfrihet vara för att man publicerar sånt här. För ju mer som publiceras, ju mer som kommer ut på internet, ju mer som kommer ut i allmänhetens beskådning, gör att folk kan ta en avgörning själv. När vi pratar om det här med populism, att då lägger du makten i folkets händer istället för att regeringen och den fjärde statsmakten med det ska få bestämma vad vi ska tycka och tänka. Så får faktiskt folk chansen att ta en eget avgörande när man har fakta på bordet. Och sen kan du välja att bråka mellan olika fakta och bestämma. Ja, jag tror inte på den här faktan, eller den här faktan väger inte lika tungt som den där, eller ja, den där kommer från den här källan och så vidare. Ja, jag vet att det kan vara svårt i dagens värld att faktagranska och så vidare, men vi är vuxna människor, vi är inte barn, så det ingår i att vara vuxen att kunna, att kunna fatta ett eget beslut oavsett vad.
Ja, jag håller med dig. Mitt problem är att jag
Att du är
har,
socialist.
ja, det också, men jag har väldigt, väldigt svårt att ta emot andra sidans det de skriver. För jag blir så irriterad för att och jag blir irriterad på mig själv för att jag blir irriterad. För att jag borde kunna smälta det här liksom, men det är väldigt, väldigt svårt. Men jag tror också det är för att det är två olika nivåer på det hela. Jag följer en kille som heter Jimmy Dore. Han är verkligen en diehard demokrat, komiker, långt ut på vänsterkanten. Men han, till skillnad från de andra, är väl medveten om att den amerikanska demokraterna är där för att tjäna pengar på krig, liksom. Och hans vy på det hela är mycket enklare att acceptera. För han kritiserar Biden för att han valde in nu till sitt kabinett så har han valt gamla, som de kallar det, warhawks och liknande saker och petat ut AOC och vad heter han, Bernie får ingen plats och sådana där grejer liksom. Så det är bara in med ett establishment och folk som gillar krig nu.
Ja, just det.
Och han kritiserar det och han kritiserar medias roll i det hela och han kritiserar väldigt många och han kritiserar Trump stenhårt. Men den sortens meddelande går absolut mycket enklare att smälta för det är liksom, det kommer från samma planhalva, förstår du? Med att hans världsbild överensstämmer med min egen. Hans tolkning av världen ser likadan ut, men han har en annan åsikt om varför, för det första, och det andra är att han har en annan åsikt om vad vi ska göra. Och det kan jag respektera. Vi har väldigt svårt att föra en diskussion eller kunna ta till med någonting från någon som har en helt annan världsbild, förstår du?
Absolut, och det problemet har jag länge haft med liksom extremvänstern när de försöker, och det liksom låter så humanitärt, för den delen med alla som påstår att de anammar socialismen har jag väldigt svårt att förstå hur man kan liksom göra det. Men jag är uppväxt i ett libertarianskt hushåll med liksom extrem laissez-faire och liksom superneoliberalism, så jag har väl alltid ett problem med att förstå det. Och med det menar jag ändå, och det kan ju vara svårt, och jag tror inte att folk kommer kunna ta helt neutrala avgöranden på det här. Men jag tror folk flest, alltså du har ju en chans per person att ta liksom rätt avgörande. Men om media får bestämma vilka avgöranden vi ska ta genom att media är de som sållar informationen, då är vi garanterade att inte få rätt information.
Absolut. Och framför allt att det har verkligen har målats upp en kuliss av en helt annorlunda värld.
Ja.
Folk har ju ingen aning och grejen är att det har ju länge varit att vi pratar, tillbaka till populism igen, att det har ju alltid basunerats ut att det är enkla lösningar på svåra problem. Det har liksom varit grundläggande. Folk som går till folket och anammar folket, de har alltid enkla lösningar på svåra problem. Är det verkligen så svåra problem? Jag menar, ta USA för exempelvis. Obama var ju till viss del populist. Han gick ju till folket och sa, ni ska få universal healthcare, jag ska göra det här, jag ska göra det här, jag ska göra det här. Han hade ju verkligen enkla lösningar. Men lösningarna är ju enkla. Problemet var att människorna som tjänade pengar på de lösningarna gick inte med på det. Så att den här uppmålade idén om att populism handlar om bara enkla lösningar, det kan ju vara så att det kanske är ganska enkla lösningar på ganska svåra, ganska enkla problem.
Absolut.
Men som görs svårare på grund av, så för att citera våra vänner postmodernisterna, maktstrukturer.
Ja, precis. Precis. Ja, men det är därför man gillar det schweiziska demokratisystemet, för de folkomröstar om allt hela tiden. Det är typ en folkomröstning i veckan. För att de vill ha en sån subsidiaritetsprincip, att liksom besluten ska tas så nära folket som möjligt. De har ju inte ens en president som får bestämma, utan presidenten i situationstecken är bara en liksom ceremoniell roll. Och varje kanton har en representant, typ en senator liksom. Men inte ens de får fatta alla beslut, utan det mesta ska ju folkomröstas om.
Ja, alltså grejen är att du får ju massans tyranni av det.
Ja.
Det är väl egentligen det som är ganska bra. Men värt att säga om Schweiz också är att det är en väldigt homogen befolkning jämfört med många andra länder.
Och det försöker de hålla fast vid med näbbar och klor också. Och det blir ju så. Alltså ett sånt här system fungerar bara i en någorlunda homogen grupp. Och det förstår de själva. Så de gör ju det bästa de kan för att behålla massan homogen.
Ja, kommer du ihåg den där lilla notisen som var att det var någon engelsk batikhäxa som hade flyttat dit och hade ansökt om medborgarskap 3 gånger och de hade tvärvägat henne för att hon inte passade in i den schweiziska modellen?
Jajamän, jag tyckte det var jättekul. Jag skrattade ganska länge åt det faktiskt.
Ja,
ja, nej, men det är ju så. Det kanske är så att för att demokrati som vi vill ha det ska fungera så måste vi bryta ner de lite större kolosserna vi har nu. USA är kanske för stort för att fungera. Det håller på att kollapsa under sin egen vikt helt enkelt.
USA har enorma problem. Det är verkligen, där är det verkligen tribalism just nu.
Ja.
Motsättningarna är så pass stora och efter det här valet kommer de vara enorma. Jag lovar dig att hälften av de som röstade på Trump kommer tro på att någon stal valet från honom.
Ja, garanterat. Jag såg ju någon karta över hur många counties som röstade på Trump jämfört med Biden. Den kartan är ju blodröd och så är det lite blå fläckar ute på kusterna.
Ja.
Alltså det är verkligen, det är typ LA, New York och några städer i Florida, liksom typ Miami. Det är typ de 3 ställena som är liksom blå och resten är bara rött över hela kartan. Ish, såklart. Och så ser det ut som att någon har stängt lite färg, blå färg här och där. Men liksom, om man bara ser på kartan så ser ju till all landyta ut som att Trump borde ha vunnit med typ 98% av rösterna. Men storstäderna har så mycket folk som de bestämmer. Och då känns det ju inte längre som att det är... Eller det känns som att någonting håller på att rackna. Och alternativet annars då är väl typ diktatur alla Kina och Ryssland. Det är så man får stora landmassor att hålla samman. Även om Sovjet kollapsade ju under sin egen vikt också.
Men precis som du säger, alltså USA har ju 2 helt olika. Och det som är intressant med hela den här amerikanska grejen är att nu... Jag tror ju personligen att Trump kommer att förlora. För han har inte tillräckligt mycket stöd i etablissemanget. Och det republikanska partiet är inte redo att fightas för honom. Hade de varit det så hade han vunnit det här. Det är jag helt övertygad om. Men de vill ha bort honom nu för de vill få in Biden. För han är lättare att jobba med. Då styr Mitch McConnell USA. Om Biden kommer in så styr Mitch McConnell USA. För Mitch McConnell kontrollerar pengarna. Och Biden är kontrollerad av de som har pengarna. Så de 2 kommer samarbeta mycket bättre.
Ja, garanterat.
Men det som kommer ske med största sannolikhet, det är att Trump nu kommer att starta en populistisk rörelse i USA som påminner lite om The Tea Party. Och du vet hur stark Tea Party var. Även att det var ganska litet, så hade en otroligt stor effekt på den amerikanska politiken. Det republikanska partiet gick ännu längre till höger under dem.
Ja, just. Men
Trump kommer starta en rörelse, tror jag, som ligger mer i mitten och är mer libertariansk. Och han kommer att kampanja i 4 år nu om han förlorar det här. Han kommer antagligen köpa One Network och starta en egen tv-kanal och en egen mediekanal för att ha sitt eget media i plats när det är dags.
Och jag undrar lite över hur hela Midwest som är beväpnat i tänderna kommer tolka det här, för att det är ju många i USA som gillar att gå med i en kult, verkar det som. Eller så har jag bara tittat för mycket på true crime på senaste. Jag undrar hur mycket Trump-kulter som kommer uppstå av det här.
Alltså det är ju verkligen en personkult. Och det är det som är så mystiskt, för så jävla cool är han inte. Men grejen är att han har sagt rätt saker. Och det som verkligen klippte det för mig, det var ju när de frågade så här: what does a Trump voter look like? Frågade de honom. Och hans svar var: someone that loves America. Alltså, skulle inte, om du sitter där och är patriot, skulle inte du bara, yeah, fuck, han känner igen mig. Det är mig han pratar till, liksom.
Det är klart, han är världens bästa kultledare.
Ja.
Och det är det han vann på. Han verkligen plockar the low hanging fruit. Alltså han har aldrig försökt trassla sig in i typ fuck.
Du förstår ju hur mycket media trummade upp runt det här.
Ja, ja.
Och sen åker han ner till Mexiko, snackar med presidenten. Och sen går den mexikanska presidenten ut och säger: Trump är en helt okej kille.
Ja, visst. Visst, och så sitter halva USAs befolkning och säger chanta USA, USA.
Ja,
det är
exakt.
så det fungerar. Det är liksom...
Men det han kommer att göra, för det första är så här att han behöver stöd i etablissemanget. Så det som kommer att ske antagligen är att hans väljarbas kommer att göra så här. I nästa midterm så kommer de säga så här till republikanska partiet. Vi ska ha det här och det här. Nej, det får ni inte. Nej, men då röstar inte vi. Då kommer republikanerna förlora senaten. Pang, boom. För Trump har så många röster som bara är på Trump att han kan dela den republikanska väljarbasen på hälften. Då kommer House seats och Senate seats gå till demokraterna istället. Och det kommer vara hans hot för att tvinga till sig concessions i midterms.
Tror du vi kommer se en liknande split i det demokratiska partiet mellan de mer progressiva och de mer, vad ska man säga, klassiska demokraterna?
Absolut. Grejen är så här att de etablissemang neokon, alltså neoliberal, neokonservativa, ja, det här gänget som vill tjäna pengar på staten och krig och allting sånt, de drar ju ett håll. Och de har ju Biden och Kamala Harris. Så de är ju i... De har ju makten nu. Och AOC och Bernie och hela den vänsterfalangen hjälpte ju verkligen Biden fram till makten. Och de får ingenting nu.
Nej.
Och det kommer att visa sig att i nästa gång tror jag att de inte alls kommer vara lika okej med att play ball utan ordentliga concessions liksom.
Jag ser framför mig att USA under de nästa 4 åren kommer delas i 4 politiska läger. Där du har extremvänstern, mittvänstern, mitthögern och extremhögern.
Nu är det Amerika, så nu är det Centerpartiet, Moderaterna, ja, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna vi pratar om här. Allting är åt höger. Så...
Ja. Ur svensk perspektiv, absolut. Alltså Bernie Sanders är den mest extrema vänster i USA är ju typ socialdemokrat i Sverige.
Ja, precis. Ja, okay, ja, det har du rätt i. Från sossarna och sen längre höger ut. Men ja, jag tror det kommer delas i 4 stora läger. Och just nu i USA, så där man inte, det som oftast inte talas om i media heller är att republikaner och demokraterna, alltså partierna, kontrollerar rättssystemet på ett sätt som inte i närheten av sker i många andra länder.
Bara det att domarna i högsta domstolen väljs in av partipolitiker.
Nomineras av presidenten. Ja. Presidenten nominerar alla domare.
Ja.
Och nu har Trump nominerat in väldigt mycket domare. Men det är här som är Trumps problem. Han har valt domare som kommit på en shortlist från Mitch McConnell. För Mitch McConnell sa, om inte du tar mina domare så kommer de inte gå igenom senaten. Så enkelt är det.
Ja, just det.
Så Trump har tvungen att välja establishment types. Hon, den sista som kom in i högsta domstolen nu, hon var ju på inte den som de trodde Trump skulle vinna, men, eller välja, om han hade fått välja själv. Han hade med största sannolikhet valt hon den latinska damen för att säkra Florida. Det hade varit en bättre grej för honom.
Ja, just det.
Men The Federalist Society hade Amy Coney Barrett på shortlist och det var hon som kom in. För de ville ha någon som säkrade religiösa friheter och guns. Och de två är hon bra på, men däremot civil liberties är hon inte bra på. Och det är generellt sett, om du tittar på det republikanska partiet så är de bra på religion och vapen och väldigt dåliga på civil liberties.
Ja, just. Så om vi ska liksom knyta ihop säcken lite här då, så ser vi att det verkar på en splittring i USA som mycket är att skylla på media för att de har gömt en massa saker och liksom trixat till politiken. Så vi kommer se 4 tydliga läger där vi har extremvänster, mittvänster, mitthöger, extremhöger.
Jag tror faktiskt, jag ska nog ändra mig där. Jag tror det kommer bli 3 tydliga läger.
Okej. Okay.
Jag tror det kommer bli demokraterna, för de vänsterdemokraterna är inte tillräckligt stora. De har inte tillräckligt mycket pull. Så jag tror det kommer vara demokraterna, och så kommer det vara traditionella republikaner, och så kommer det vara Trumps gäng. Så det kommer vara 3 stora grupper. Och det kommer leda till att om inte Trump får som han vill, så tror jag att det kommer vara 4 år till av demokrater.
Med de glada eller deprimerande orden, beroende på hur man har röstat, ska vi försöka avrunda här för dagen.
Absolut. Tack så mycket för den här.
Tack så mycket för den här för kvällens långa konspirationsteori.
Yes. Ha det.
Ha det.